Irene Lind och Torsten Wahlund läser Murkronan av Vibeke Olsson.
Kapitel 1. När Paulus kom hem från Rom levde ännu den gamle lägerprefekten. Brevet där min blivande svärmor berättade om hans sjukdom fick Paulus att avbryta sina studier och skynda hem för att träffa sin morfar innan han dog. Det första han gjorde var att rida till min morbrors villa för att träffa mig. Först av allt kom han till mig. Men han gav sig inte ens tid att sitta av. Han böjde sig ner och försökte omfamna mig från hästryggen. Lukten av hästens hårrem och läderlukten från sadeln, knarrandet när Paulus böjde sig fram, hans fumliga, hastiga omfamning, allt detta blev kvar i mig. Det var vad jag hade kvar när han strax red ner för uppfartsvägen och var borta. Justina, han kan dö när som helst, sa han när han märkte att jag inte ville släppa. Som om inte jag skulle kunna göra det, hade jag velat skrika. Det är därför denna stund med lukten av häst och läder, med regnmoln som drog ihop sig bortåt skogen på andra sidan stora vägen, och korna som ställt sig i klunga vid hagstängslet i väntan på mjölkningsdags. Det är därför denna stund är hos mig nu, i mitt enda sällskap, i den stora dubbelsängen. Jag vet att när Tomara sitter i rummet intill med sitt handarbete, jag vet att hon genast skulle komma om jag kallar på henne. Jag sa att jag ville sova och bad henne gå ut i rummet. Det är ju fortfarande ont i underlivet efter undersökningen. Och jag kommer inte alls att kunna somna. Hur ska jag någonsin mer kunna somna? Blåsarna förkunnar middagstiden över lägret. Över detta hjälptruppskastell vid världens ände. Över soldatbarackernas längor. Över lägergator och murar. Och in i tribunbostadens tysta rum. Som skulle ha fyllts av barnröster och springande små fötter. Justina, han kan dö när som helst, sa Paulus den där dagen för 4 år sedan. Den där dagen när han kom hem från Rom. Och jag stod kvar och såg honom rida ner för uppfartsvägen. Och korna samlas i klungor i väntan på mjölkning. Och molnen drog ihop sig över skogen på andra sidan stora vägen. Och ingen dom hade ännu fallit över oss. Och jag tänkte, jag är Valeria Justina. Jag är hans fästmö. Han kommer att besinna sig. Och inte åsidosätta mig för sin morfar, den där obildade gamle soldaten. Han dog inte just då. Han drog ut på det hela den sommaren. Så till den grad att Paulus en kväll gick gråtande av och an i peristylen och kved att det var outhärdligt att se honom plåga så. Han borde ha fått stupa på slagfältet när hans ära var som störst, inte förnedra så här. Nej, visst är det hemskt, hörde jag mig själv säga. Och det menade jag. Jag var utled på detta döende som upptog Paulus tid och tankar när han nu kommit hem från studieresan till Rom och vi hade kunnat ha varandra. Paulus morfar, Gneus Ulpius Saio, hade varit lägerprefekt i 22:a legionen tills han drog sig tillbaka vid 70 års ålder. Han var lägerprefekt, hade varit en enkel centurion och menig soldat och i ungdomen sysslat med något smutsigt hantverk. Det hade hela tiden varit något pinsamt, outsagt över min blivande svärmors enkla ursprung. Men ganska snart hade jag funnit ut att det var bra. Då gjorde det inte så mycket att min farfars farfar var en frigiven och att vi bara tillhört riddarståndet i 50 år. En tapper krigare borde inte behöva, inte förnedras så här, fortsatte Paulus och gick fram till mig där jag satt på den lilla marmorbänken invid springbrunnen. Kan ingen läkare hjälpa honom att... Han kom av sig. Den gamla slavinnan Tertia stod plötsligt framför honom, rakryggad med händerna i sidorna, glömsk av vett och etikett. Det syntes att hon...